Nåd vare med er och frid ifrån Gud, vår Fader och vår Herre Jesus Kristus. Amen. Dagens predikotext, det är evangelietexten för Johannes döparens dag, alltså inkommande lördag, midsommardagen, Johannes döparens dag. Och den finner vi också hos evangelisten Lukas. Det är en lång läsning, så ni ska bara förbli sittande. Det är
Lukas evangeliets
första kapitel. Och vi läser verserna 57 helt till slutet på kapitlet, till vers 80. Vi läser i Jesu namn. För Elisabet var tiden nu inne att föda. Och hon födde en son. Hennes grannar och släktingar fick höra att Herren hade visat henne så stor barmhärtighet. Och de gladde sig med henne. På åttonde dagen kom de för att omskära barnet. Och de ville kalla honom Zacharias efter hans far. Men hans mor svarade, nej, han ska heta Johannes. Då sade de till henne, det finns ingen i din släkt som har det namnet. De gjorde tecken till hans far och frågade vad han ville att barnet skulle heta. Han bad då om en tavla och skrev, Johannes är hans namn. Och alla blev förundrade. Genast öppnades hans mun och hans tunga löstes. Och han började tala och prisa Gud. Alla deras grannar greps av fruktan. Och i hela Judéens bergsbygd talade man om det som hade hänt. Alla som hörde det tog det till hjärtat och undrade vad det skulle bli av detta barn. För Herrens hand var med honom. Hans far Zacharias blev uppfylld av den helige ande. Och profeterade och sade, välsignad är Herren, Israels Gud, som har besökt och återlöst sitt folk. Han har rest för oss frälsningens horn i sin tjänare Davids hus, så som han för länge sedan lovat genom sina heliga profeters mun. Frälsning från våra fiender. Och från alla som hatar oss. Han har visat barmhärtighet mot våra fäder. Och tänkt på sitt heliga förbund. Den ed han gav vår fader Abraham. Att vi, frälsta från våra fienders hand. Skulle få tjäna honom utan fruktan. I helighet och rättfärdighet. Inför honom alla våra dagar. Och du, barn, ska kallas den högstes profet, för du ska gå före Herren och bana väg för honom. Du ska ge hans folk kunskap om frälsningen, med förlåtelse för deras synder, genom vår Guds barmhärtiga kärlek. Så ska en soluppgång från höjden besöka oss, för att lysa över dem som sitter i mörker, och dödsskugga och styra våra fötter in på fridens väg. Barnet växte och blev starkare i anden och han levde i ödemarken fram till den dag då han skulle träda fram inför Israel. Amen. Låt oss be. Vi tackar dig vår käre Gud och Fader. För att du har gett oss ditt dyrbara ord, där vi får se och höra, vi får se med egna ögon, höra med våra öron, att du har uppfyllt dina löften. Vi behöver inte tvivla på ditt ord, det är fullkomlig sanning. Tack för att du har gett oss tron och för att du bygger oss upp i tron genom din undervisning. Må du bevara oss i den saliggörande troen in till änden. I Jesu namn. Amen. Har ni någonsin tvivlat på utfallet av ett löfte? Någon kommer och lovar er något som är så osannolikt att ni tvivlar på att det faktiskt kommer att ske. Detta kan vara en naturlig reaktion att tvivla på något som låter lite för gott att vara sant och som man heller inte kan se med sina ögon. Tvivel kan ofta vara en sund inställning till både löften som andra människor ger och till vad andra människor presenterar som fakta. I världen, i denna syndiga värld och bland världens barn kan tvivel rädda människan från både dumdristighet och naivitet. Att man är naiv, naivitet. Tvivel håller människan lite tillbaka och låter det vänta till det får se resultaten med ögonen. I världen, i denna syndiga värld, så har tvivel sin plats. Hos Gud däremot så hör inte tvivel hemma. Vi är människor i världen och vi tvivlar på en del av de löften som Gud ger oss i sitt ord. Men Gud, han ber oss att tro på alla de löften som han ger oss. Hela Gamla testamentet, det är fullt av löften från Gud. Även till de första människorna gav Gud löften om en frälsare. Och det är löften om Messias som genomsyrar hela det Gamla testamentet. Det var dessa löften som Abraham, Isak och Jakob tröstade sig med när de mötte motgång i sina liv. David, han som var både äktenskapsbrytare och psalmdiktare, han tröstade sig med löften om Messias som skulle komma och ta bort människors synder. Kung David, han var en kontrasternas man. Han upplevde stora familjetragedier som han delvis var skuld i själv. Han förlorade en nyfödd son. Han dödade mannen till sin älskarinna. Han blev förföljd av sin son Absalom och han blev försökt mördad av kung Saul. Ändå hade Gud lovat att frälsaren skulle komma från Davids hus. Trots de stora synder som David hade begått så stod Gud fast vid sina löften. Nu var dessa löften i färd med att uppfyllas. I och med Johannes födelse så står vi vid slutet av Gamla testamentets tidsålder. Löftenas tid är över. Uppfyllelsens tid har kommit. Budbäraren föds och det betyder att frälsarens födelse är närt förestående. När budbäraren föds så betyder det snart kommer frälsaren. Löftet om Messias som de i flera tusen år hade väntat på att skulle uppfyllas, det händer nu i och med Johannes födelse. Och i dagens text så hamnar vi just i ett sån här ett skilje i historien. Gamla testamentet är över, löftena ska gå i uppfyllelse. Och här i denna brytningstid i historien finner vi Zakaria och Elisabet, Zakarias och Elisabet. Två människor som blev med barn i sin ålderdom. De var gamla när de fick barn. De hade egentligen gett upp det att få barn. Zakarias trodde inte på ängelns löfte om att Elisabet skulle föda en son som skulle vara Jesu budbärare. Nu, i dagens text, står han med facit i hand. Johannes är född och han ska omskäras. Zacharias har inte haft talans gåva sedan han uttryckte just sin stora tvivel till löften om att han skulle få en son. Nu är löftet uppfyllt. Johannes är född. Och Zacharias kan tala igen och berätta folkskaran vad barnet ska heta. Johannes är namnet, så som hans fru har sagt. Ett brott mot alla traditioner, men helt i linje med Guds vilja. Johannes är hans namn. Zacharias lovprisar Gud för detta under att Johannes är född. Och han gör det genom att profetera om frälsningen som ska komma. Ja, när han ser uppfyllelsen av löftet i Johannes födelse så står med ett Gamla testamentets löften klart framför honom. Och han ser nu klart och tydligt vad som ska komma. Han ser löften bli uppfyllda framför sina ögon. Han ser frälsningen ske som om den redan vore. Han lovprisar Gud för frälsaren som han tillsammans med sitt folk har väntat på så länge. Frälsaren är här. Zacharias, han var präst i templet. Han var utvald bland folket för att tjäna Herren i sitt liv. Han skulle regelbundet bringa fram offer för Herrens altare så att människors synder kunde bli utraderade. Han fick bära fram sonoffer för människors synder regelbundet för att släta ut dem. Och detta behövde upprepas hela tiden eftersom människors synder förekom hela tiden. Prästen Zacharias ser nu att denna offertjänst i templet, den kommer till sitt slut genom Jesu ankomst som han vet kommer att följa direkt efter Johannes födelse. Han ser nu slutet på flera tusen års offertjänst i templet. Han ser framför sig offret som ska dö en gång för alla och ta bort hela världens syndaskuld. Jesus behöver bara offras en enda gång. Han behöver bara hålla Guds lag fullkomligt en enda gång. Och det gjorde han. Eftersom vi är födda i synd och syndar varje dag i tankar, ord och gärningar så behöver vi förlåtelsen. Vi klarar inte själv göra upp för våra synder. Vi blir inte av arvsynden som finns kvar hos oss. Det var därför vi döptes som små barn, där vi fick tron i gåva och blev Guds barn. Det är därför vi tar emot undervisning i Guds ord hela livet för att bevaras i tron som vi fick i dopet, som vi fick i evangeliet. Därför går vi fram till nattvardsbordet. Där får vi ta emot Jesu egen kropp och blod. Den kropp och det blod som han offrade för oss på korset. Det får vi del av i nattvarden. Det är verkligen där. Jesus dog verkligen för oss på korset. Han offrade sig själv för oss och han gjorde det en gång för alla. Hans offer behöver inte upprepas. Därför är heller inte nattvarden ett nytt offer. Tvärtom, i nattvarden tar vi emot från Gud. Gud ger till oss i nattvarden. Han ger oss av sig själv. Han ger oss Jesu kropp och blod. Han ger oss frälsningen och förlåtelse för synden. Gud frälser oss från våra fiender genom uppfyllelsen av sitt löfte. Han frälser oss från vår värsta fiende, Satan själv. Han som driver runt på jorden efter någon att förstöra och förgöra. Han som aldrig vilar. Han som är den som kan ta ifrån oss vår tro. Gud frälser oss och räddar oss från honom. Då Jesus stod upp igen ifrån de döda, for han ner till helvetet för att förkunna sin seger över Satan och hans änglar. Satan var i och med Jesu död och uppståndelse besegrad. Jesus hade vunnit över honom. Han hade vunnit det avgörande slaget. Synden har inte längre makt över oss och Satan kan inte längre fånga oss. När vi förblir i Guds ord, bekänner våra synder för Herren och tar emot av hans nåd, som är frälsning för våra själar utan gärningar, då är vi trygga mot Satans angrepp. Han är här fortfarande och kan kämpa varje dag för att dra människor bort från tron och för att hindra människor att komma till tro. Han använder sig av alla möjliga medel. Han vill så gärna så tvivel som han gjorde med de första människorna. Så tvivel om löftet om frälsningen. Han vill så gärna så tvivel i våra hjärtan om våra synder verkligen är förlåtna. Han vill att vi ska tvivla på om vi verkligen är Guds egna dyrt köpta barn med ett evigt hem i himlen som väntar oss. Satan vill så gärna så tvivel om det som är säkert. Men vi kan vara säkra på frälsningen. Vi har all anledning att vara säkra, för vi har Guds eget ord. Vårt enda säkra vapen mot djävulen och hans frestelser, det är Guds ord, Guds eget ord. Här visar Gud oss hur han har hållit sina löften sedan tidernas morgon, de första människorna. Han håller alltid det han lovar. Varje dag uppfyller han sina löften om att bevara oss i tron och förlåta oss våra synder. Han förlåter varje botfärdig syndare. Det är inte så någon tror att alla människor kommer till himlen. Ändå var Jesu död på korset för alla människor. Jesu offer och död var för alla människor som någonsin har levt och för alla människor som lever och som ska leva. Det finns inga begränsningar hos Gud. Jesus var Guds son. Därför var han Gud. Och därför är det enbart han som kan göra upp för oss. Och det gjorde han. Orsaken till att inte alla människor kommer till himlen, det ligger hos människan. Begränsningarna ligger hos människan. För de som förkastar frälsningen och inte vill ta emot Guds förlåtelse eller på något annat sätt vill hjälpa Jesus med sina liv. För de som vilar helt eller delvis på egna gärningar, för dem är himlen stängt. Det är bara Jesu gärningar som kan öppna himlen. Tron på Jesu löften till oss, det fick vi genom evangeliet, det fick vi i dopet. Och tron, det hålls vid liv genom att ständigt söka tillbaka till ordet, studera ordet, ta till sig av Guds ords undervisning. Genom ordet får vi den helige ande som bevarar oss i tron och bygger oss upp i tron och stärker oss i tron. Ordet leder oss på rätt väg. Det leder våra fötter rätt. Precis så döparen Johannes uppdrag var. Han skulle förbereda vägen för Jesus. Han skulle inte predika sig själv, men leda människor till frälsaren. Hans uppgift var att tjäna Herren som budbärare. Det var ett stort och ärefullt uppdrag. Ett hedens uppdrag. Som alla andra människor väntade han också på frälsaren. Döparen Johannes väntade också på frälsaren. Men han hade den fördelen att han var den som kom precis före. Han kom precis före Messias. I historien har det inte funnits någon som har varit så nära Jesus i samtid. Johannes kom till jorden för att tjäna Herren genom att leda människor till Jesus. Jesus kom till jorden för att frälsa världen. Båda dessa löften är nu uppfyllda. Därför lever vi idag i uppfyllelsens tidsålder. Löften som människor väntade på i flera tusen år har vi bevis för, säkra bevis för, i Guds ord. Där allt är skrivet ner som vi behöver för vår frälsning. Vi tackar vår Herre och Gud för dessa dyrbara ord. Amen.